Sveriges Radio.
Jag är lite i fasen att jag måste utnyttja tiden.
Mm-hmm. Hur ska du utnyttja den då?
De här sommarkvällarna kommer aldrig komma tillbaka. Ja, till exempel.
Ja, eller nästa år.
Fast det är inte på samma sätt. Tiden Nej. Går.
Ja, okej.
Okay. Men du känner ju inte alls det här.
Att jag känner mig stressad över tiden.
Att vi måste tillvara ta tiden.
Jo, absolut. Men jag lever ju för dagen. Jag fångar ju dagen. Varenda dag som finns har jag fångad. Så då kan jag ta fram dem när jag vill.
Vilken gåva.
Ja, det är en gåva. Men det är någonting man kan lära sig, Catherine.
Hur gör du då? Vad är ditt bästa knep?
Nej, men tänk inte framåt. Mm. Tänk inte bakåt. Och det där är det svåraste som finns. Men när du väl närmar dig det, då mår du mycket bättre.
Mm. Mindfulness, basically.
Mycket mindfulness. Välkomna till Druid Zimmerman Show. Någonting historiskt har ändå hänt den här veckan.
Kan det vara det här fångutbytet med Iran?
Exakt det. Och vad är det för fångutbyte då?
Ja, men det är ju två svenskar som har suttit fängslade i Iran. Mm. Vissa skulle säga att de har varit kidnappade.
Just det.
För att Iran ville att Sverige skulle lämna ut Hamid Nouri.
Just det.
Som har dömts här i Sverige för att ha varit delaktig i en jäkla massa hängningar av politiskt oliktänkande i Iran på 80-talet bland annat.
Precis. Och två av tre svenskar fick vi hem.
Mm.
En ville de inte ens diskutera.
Jalali.
Jalali. Han är ju tyvärr kvar då. Men två fick åka hem. Och det var ju Johan och Said. Alltså jag kan inte komma på att det här har skett tidigare. Under min livstid.
Det är i alla fall väldigt ovanligt att benåda någon som regeringen har gjort med Hamid Nouri.
Ja, i och med det här då, så flyger de hem med svenskt plan. Då släpps det också bilder från, som jag tror regeringskansliet har tagit.
Ja, jag reagerade på det också när jag kollade på tv. Att det var de som hade fotat.
De vill dokumentera det här.
Ja, kan man ju fatta.
Det kan man ju absolut göra. Då har de bullat upp lite för de här i flygplanet. Lite svenska grejer. Så att de ska ha liksom och nibble on på vägen hem.
Okej, jag har faktiskt bara sett bilderna från när de har landat och möter sin familj och i och för sig också Ulf Kristersson som är på plats.
Ja, okej.
Okay. Ah, men det finns bilder inifrån planet också.
Inifrån planet.
På snacksen.
På snacksen, ja. Ponera då att du har suttit under en längre period, säg då nästan 800 dagar i ett iranskt fängelse. Du blir äntligen frisläppt. Dagen du har drömt om, den kommer.
Ja.
Och du blir hämtad av ett svenskt plan i Oman, tror jag det var. Och där har då antagligen regeringskansliet då på något sätt bullat upp.
Du tror inte att det är statsministern själv som har varit ute och handlat?
Alltså, jag vet inte. Det är mycket möjligt att han är involverad på något sätt. På det sättet.
Han stack till närmsta ICA.
Ja, eller något likvärdigt. Och vad plockar man ner i korgen? Eller vad hade du gärna sett? Efter 800 dagar, vad hade du saknat?
Alltså, jag äter ju nästan varje morgon nu knäckebröd med leverpastej.
Okej.
Okay. Det är ju väldigt svenskt.
Är det det du hade velat ha på regeringsplan eller på det här planet då?
Det är min första spontana tanke. Sen minns jag hur det var när jag bodde i USA i 3 år och vande mig av med leverpastej, att då var det lite äckligt inledningsvis igen. Ja, den där lilla leversmaken var ändå ganska distinkt. Så att efter 800 dagar i fängelse kanske ändå inte knäckebröd med leverpastej. Jag gissar att det är lite klassisk svensk choklad, kanske Ahlgrens bilar,
aha,
om man är godissugen.
Just det.
Eller det hade jag uppskattat.
Mm, mjölkchoklad, Ahlgrens bilar.
Kanske kanelbullar.
Ah.
Här märker du att jag gillar sötsaker.
Jag märker det.
Ah.
Du är ju nära när det gäller kanelbullar.
Okej, okay, någon kardemummalängd.
Nej, gifflar.
Ha.
Så gifflar står där på bordet och väntar. Chips står det i bildtexten.
Var det ett sånt där pack med de här jättesmå gifflarna?
Ja.
Som
man kan trycka en hel påse själv.
Det kan man verkligen, för att de är ju färska i månader efter att man har öppnat förpackningen.
8 månader senare så är de lika färska.
Ja. Wow, jag trodde att de skulle ha, inte vet jag, kört någon... Gifflar är ju gott alltså, men kanske lite flådigare.
Mm. Ja, men det finns lite flådiga produkter också. Två stycken små drickmjölk.
Ja, det skulle inte jag vilja ha. Jag dricker aldrig mjölk.
Men då till gifflarna?
Nej. Jag vet att det här är en klassiker, ja, är men klassiker. Tyvärr. Att dricka mjölk hör barndomen till.
Och chokladbollar och frukt. Där har du hela buffébordet. Det är det du kan förvänta dig av den svenska staten ifall de lyckas få till en frisläppning från ett iranskt fängelse efter 800 dagar. Ja.
Ja, alltså jätteklassiskt svenskt. Vad hade du själv velat ha efter 800 dagar? Om vi nu tänker svenska grejer som du hade kunnat sakna.
Mammas makaronisallad.
Mm. Ja. Vad ingår i den?
Det är spiralmakaroner, det är kassler, alltså i skuret i små små tärningar. Sen så är det tomat, majs, gurka, ost, alltså den mildaste ost du kan tänka dig, skuren också i tärningar. Allt det här vänder du upp i grädde, majonnäs och Santa Marias italienska krydda.
Det här är din comfort food.
Det här är comfort food. Mums, säger jag bara.
Gulligt ändå.
Ja, det är det.
Att det är makaronisallad.
Ja, nej, men det går ju tyvärr inte att köpa, så jag förstår att Kristersson kanske har svårt att hitta den på Coop. Ja, men då var vi fullskaliga. Fulltaliga. Vad skulle du använda?
Jag skulle säga fulltaliga.
Ja, fullskalig är något helt annat då, eller?
Jag tror det.
Man förstår vad jag är ute efter, och det är väl det som är det viktiga. Inte att man säger exakt rätt, utan det viktiga är att den motparten förstår.
Självklart, jag håller helt med.
Det är väl grunden i pedagogik på något sätt. Ja, Moa Wallin är på plats. Mm. Du klarade av hur många dagar på Cypern med familj?
Sju
dagar på Cypern. Och det är ju i familjeår 9 månader. Är det inte det?
Jo, det är det. Mm. Men det fanns ju barnklubb.
Det fanns barnklubb, det drar ner det till 7 månader. Ja. Och så alltså, fanns det också alkohol. Och därför är vi nere på 4 veckor.
Ja,
så
precis.
Du har varit på 4 veckor på Cypern.
Exakt.
Ja. Mm. Hur var det?
Jag önskar att jag minnes något.
Ja, just det. Det är det, ja. Ja, det är det. Ja, jag förstår.
Du måste bara ta dig igenom den här tiden.
Mm. Ja, just det. Man kan inte göra något.
Proffs. Tips från coachen. Tittade grav allvarligt på Moa. Bara, lyssna här. Du måste bara ta det igenom. Det första så här är dramaturgin.
Nej, jag ville prata om tiden. Ja. Det var med det jag menade. Den här första tiden. Ja. Men när då barnen är borta på klubb, får föräldrarna kontakt med varandra då? Alltså, har du fått nya kompisar?
Absolut
också?
Inte.
Nej.
Ser du det framför dig? Att Moa skulle sitta och snicksnacka med folk hon inte känner kring poolkanten. Är det många vet man mycket om politikers semestrar? Hur brukar de se ut?
Fjällvandring ju.
Ja, det är
det
enda
de gör.
Ja. Just det, när de är lediga. Mycket sånt, ja. Mm. Det är inte några sådana all-inclusive-resor som man lägger upp bilder ifrån.
Nej, precis. Inte publikt i alla fall.
Och varför gör man inte? Handlar det om någon slags att det blir inte den positioneringen de är ute efter?
Jag antar det.
Så tror jag också.
Aha. Mm. Vad är det fjällvandringen ger som inte Bamseklubben ger?
Men är det inte tvärtom att fjällvandringen ger sundhet, motion, frisk luft?
Mm. Lullar vi pool på Grankan med barnen liksom hålla hand med en okänd person utklädd i Bamse. Det är inte samma... Nej. Det är inte samma sak, eller?
Det är inte krädd på samma sätt.
Nej, men jag tänkte att du skulle ge folklighet, att man skulle vara ute efter något sånt.
Jo.
Mm. Ett litet tips.
Ja, verkligen. Jag sa för några avsnitt sedan att jag skulle vilja se en politiker som är djupt deprimerad. Jag hade också gillat en politiker som också satt och söp vid baren bara på sin semester.
Vem har närmast till det, ser du?
Johan Persson.
Ja, Persson hade du direkt på tuggspetsen, så. Ja, och han är ju kvar.
Mm.
De är kvar nu, Liberalerna i EU-valet.
Ja.
Är det någonting du vill kommentera på nu, eftersom du siade ju här förra gången om att de inte skulle klara EU-valet?
Jag tror du blandar ihop mig med någon annan.
Ja, det kanske var någon annan, ja.
Mm,
ja.
Jag tror det.
Då går vi raskt vidare till veckans politiska ämne då.
Alltså, det passar på något sätt, eller? Det är ju gårdsförsäljning vi ska prata om. För efter ett antal turer så har regeringen föreslagit att det ska bli tillåtet att sälja öl, vin och sprit på svenska gårdar. Förutsatt att EU säger okej, vill säga. Vi kan väl börja med förslaget, Lova, vad det handlar om.
Det kommer först i sommar, det alldeles färdiga förslaget. Så de exakta detaljerna vet vi inte än. Men regeringen hade ju en pressträff i början av juni där de berättar övergripande hur de vill att det här ska gå till. Det vill säga hur det ska då bli tillåtet med gårdsförsäljning av alkohol i Sverige. Något som ju är förbjudet idag. Och vi kan höra vad en väldigt nöjd statsminister Ulf Kristersson sa på den här pressträffen.
Det finns en liten bild här tror jag som jag borde ha visat på en gång. Den där tror jag antyder ungefär, det här är inte en vingård i Toscana, det är en vingård i Skåne i Sverige. Och det andra är ett mikrobryggeri någonstans på Lidingö strax utanför Stockholm. Det är två av 600 tillverkare runt om i hela Sverige som med denna lagförändring kommer få möjlighet att inte bara ta emot besökare utan också att i rimliga mängder sälja de produkter som de har.
Och en kort sammanfattning då. Det här handlar om företag som producerar öl, vin, cider och sprit. Hantverksmässigt och småskaligt, det är nyckelord. De ska då få sälja sina varor direkt på plats till besökare. Och dryckerna ska få säljas mellan klockan 10 och 20 alla dagar i veckan. Direkt på plats, men det ska vara till besökare som har betalt för att få en guidad tur till exempel eller en föreläsning. Det är liksom förutsättningen.
Det kan aldrig bara vara så att man får göra något. Är det inte så? Det ska alltid finnas en jävla hinder.
Ja. Ja, precis så är det här. Det ska alltså inte vara som Systembolaget där bara är gå in och handla och sen gå ut.
Mm. Men klockan 10 alltså? Det är 10? Tidigare.
Ja. Och det gissar jag att det kommer att bli diskussion om. Nu ska det här så småningom då remitteras. Så jag förutsätter att det är en fråga som det kommer att finnas olika synpunkter kring. Mm. Det vill säga tiden och dagarna.
Då ska man liksom behöva gå runt i en och en halv timme och lyssna på malt, jäst, vatten och humle.
Just det.
Innan man får ta en öl.
Mm. Ja, det är inget för mig.
Nej, det är inget för dig.
Man kan väl i och för sig föreställa sig att det kommer finnas sätt att, vad ska vi säga, dra upp tempot på de här föreläsningarna. Just eller det. Kanske köra dem super effektiva.
Att det finns en sån speedshow på 7 minuter.
Ja, precis. Till slut kanske bara en blankett.
En joggingtur. Ja.
Och för det tredje så kommer det då finnas begränsningar när det gäller försäljningen. Varje konsument får köpa 0,7 liter sprit och 3 liter vin och 3 liter starköl och så. Och det här är en fråga som inte omfattas av Tidöavtalet, så regeringen har själv lagt fram det här förslaget och behöver då alltså stöd från andra partier för att det ska gå igenom. Och Sverigedemokraterna, de tycker att det här är ett bra steg i rätt riktning och kommer med all sannolikhet att rösta för, även om de hade velat ha en mer liberal utformning. Och Tobias Andersson som är ordförande i näringsutskottet, han tar just upp de här betalda studiebesöken som han tycker är lite väl onödigt, som jag tolkar honom. Han skriver på X, om du bor granne med en vingård och för femte gången svänger förbi för att köpa 2 flaskor vin inför en middag hos dig, så måste du med detta förslag ännu en gång betala för upplevelsen inom citationstecken innan du kan åka hem, konstaterar han. Mm. Även Centerpartiet har ju drivit på för att få till ett förslag om gårdsförsäljning. De tycker också att det här är för restriktivt och innehåller för många begränsningar och tar också upp just det här med besöken. De tycker att de betalda besöken, de tycker att regeringen fegar ur. Mm. Men mitt stalltips är att även de kommer att rösta ja, så att det finns en majoritet i riksdagen för det här förslaget.
Tiden väntar inte på någon.
Verkligen.
Nej, det gör det ju inte. Det är helt korrekt.
Tittar du så där på mig?
Nej, jag bara sa det.
Okay.
Alla verkar så stressade över de här föreläsningarna.
Den har de verkligen tagit fasta på att de tycker är onödigt.
Okay.
Men regeringen gör bedömningen att just det här behövs för att det ska stämma överens då med EU-reglerna och att vi ska kunna behålla Systembolagets monopol.
Men det finns ingen tidsbegränsning på hur långa de här föreläsningarna behöver vara?
Nope.
Ingenting?
Vi har ju inte sett det skriftliga förslaget än.
Nej.
Men på pressträffen sa de ingenting om det.
Nej.
Men det kanske finns i det här lagrådsremissen som kommer.
Just det. Ett minimikrav på 12 minuter eller något sånt där. Ja, men man undrar ju varför är det här en så viktig fråga för regeringen?
Det här fanns med faktiskt i Ulf Kristerssons regeringsförklaring i höstas, där han ju då tar upp det han tycker är mest angeläget. För Moderaterna är det här en väldigt viktig fråga. Inte lika viktig är den för Kristdemokraterna, till exempel regeringspartnern. Men vi kan höra ett av Ulf Kristerssons argument.
Det här är en frihetsreform. Sverige blir lite mer som övriga Europa, där det är ganska självklart att man kan både besöka och handla. Och att det är en naturlig utveckling i vårt land.
Och regeringen beskriver också det här som en angelägen reform för företagande och besöksnäring, alltså de här som har de här mikrobryggerierna och annat. Och de anser att man kan göra detta och samtidigt värna folkhälsan.
Men man har ju pratat om den här frågan jättelänge. Varför har det tagit så lång tid att få fram ett förslag?
Helt enkelt för att det är en väldigt komplicerad fråga. Den har ju utretts 3 gånger och man har kommit fram till olika resultat i de här utredningarna, och det har jag inte riktigt varit med om förut, vad jag kan påminna mig. Vi kan gå tillbaka 17 år i tiden. Då var Maria Larsson, som är kristdemokrat, folkhälsominister, och då tillsatte regeringen den allra första utredningen. Då lät det så här.
Vi är ju inte på något sätt beredda att ge upp försäljningsmonopolet. Men det finns naturligtvis ett tryck bland annat ifrån de som har en gårdstillverkning. Och då är det rimligt att vi tittar på det i samband med att vi gör en översyn av alkohollagen.
Men det blev inget lagförslag den gången, som vi vet. Därför att man bedömde då regeringen att det här gick inte att förena med Systembolagets monopol och att det skulle inte funka gentemot EU-rätten. Men nu anser regeringen att det här förslaget, den modell som de då har tagit fram, som baseras på den tredje statliga utredningen, den funkar. Och vi kan höra hur Jakob Forssmed resonerar. Han är ju socialminister, och här pratar han om vad han anser är nyckeln till att det här kommer att funka.
Med den modell för gårdsförsäljning som vi nu föreslår kommer det vara en tydlig skillnad mellan den försäljning som sker på Systembolaget och den försäljning som sker direkt hos producenten. Eftersom besöket i samband med en föreläsning till exempel står i centrum, så bedömer vi inte att gårdsförsäljning utgör samma sorts verksamhet som Systembolaget bedriver. Och vi bedömer också att detta förslag i övrigt är förenligt med EU-rätten.
Men får jag fråga då, om EU-rätten, är det så att den här lilla föreläsningen, eller vad man nu vill kalla den, är det den som gör att det blir kompatibelt med EU-rätten?
Ja, i alla fall med Systembolagets monopol. Sverige Sverige har ju fått ett undantag.
Just det, för om man är i Frankrike så är det inte så att man måste gå på en tur.
Inte alls.
Innan man får köpa en vinflaska på en vingård.
Nej, men Sverige har ju ett undantag sen vi gick med i EU, att vi får behålla Systembolaget, för att den svenska regeringen då tyckte att det var viktigt med hänvisning till folkhälsan. Mm. Och därför är ju då frågan, om vi nu börjar tillåta alkoholförsäljning på gårdar och på bryggerier eller mikrobryggerier, vad innebär det för monopolet?
Ja.
Det är ju en av frågorna det handlar om. Mm-hmm. Sen är det ju också detta med att man inte får gynna vissa producenter. Det är ju någon slags konkurrensgrej man måste ta hänsyn till också i alla de här övervägandena. Men det finns ju också de som är mycket kritiska till den här gårdsförsäljningen. En av dem är Vänsterpartiets Karin Rågsjö. Hon säger att det finns ju starka krafter här i Sverige, inte minst, som vill slopa hela monopolet. Och att gårdsförsäljning, att tillåta det är bara ett första steg, befarar hon.
Jag ser framför mig att de här starka krafterna för att kunna sälja alkohol lite varstans i Sverige i detaljhandeln kommer att gå vidare till EU-domstolen och säga att det här inte håller. Vi har fått Systembolaget för att alkohol ska säljas enbart på Systembolaget. Det är därför vi får ha Systembolaget. När det rubbas, då kommer det att braka. Tyvärr, det tror jag.
Då brakar det. Vi har ju pratat om det tidigare i podden. Men en liten uppdatering, Lova, om du har det på tungspetsen. Varför har vi Systembolaget i Sverige?
Jo, det är ju helt enkelt för att begränsa tillgängligheten av folkhälsoskäl. Och Systembolaget är ju en väldigt speciell butik, får man säga. De skriver på sin hemsida: när vi frågar om lägg om och om igen, har stängt på söndagar och ställer en ångravagn vid kassan, så är det för att vi har i uppdrag att skydda fler från att fara illa av alkohol. I många andra länder ser det ju annorlunda ut. det vet vi ju. Men inför EU-inträdet så var det ett viktigt förhandlingskrav för Sverige att få behålla Systembolaget. Sverige tyckte att det var själva fundamentet för vår alkoholpolitik. Och så här sa EU-ministern Ulf Dinkelspiel när förhandlingarna var inne i slutskedet. Det här var 1993.
Det rör sig i rätt riktning, men jag säljer inte skinnet innan björnen är skjuten.
Det här var en svår förhandling och det var en tuff fråga, men som vi vet så slutade det med att Systembolagets monopol blev kvar.
Men det här med gårdsförsäljning då, kan Moa förvänta sig att när hon är ute på svenska vägar i sommar att kunna boka in massa såna här föreläsningar på olika vingårdar för att då kunna köpa hem några flaskor?
Inte sommaren 2024,
oh, nej.
Men under första halvåret 2025.
Okej, så då är en februaritur,
ja,
runt om i Sverige.
Det är inte semester i år.
Det blir en hemester, vintersemester. Ja, okej.
Ja, för det är ju väldigt viktigt för regeringen att sjösätta detta. Mm-hmm. Så att jag tror att de gör allt de kan för att det ska bli av.
Tiden väntar inte på någon.
Inte på den här regeringen heller, och inte på vem som helst.
Oppositionen då? Ser det ut som att de får igenom det här?
Ja, eftersom Sverigedemokraterna och Centerpartiet kommer att rösta ja med min största tips, sannolikhet.
Just det lilla stalltips, ja. Om man sen vill gå in och satsa, ja, pengar. Jag förstår. Ja, då får vi väl se då, ifall du har rätt eller inte, eller om det är som när Moa säger om framtiden. Jag skojar bara.
Förlåt?
Jag skojar
bara.
Du, på tal om dig, Moa. Mm. Du har ju en spaning med dig.
Mm. Jag ska prata om Ulf Kristerssons internationella relationer idag. Mm. Vi har ju snuddat vid det i några tidigare avsnitt, hur han beter sig när han får träffa andra länders företrädare. Men nu är det dags för en fullständig genomgång. För att det händer ju något med honom när han får glänsa internationellt. Oavsett om det är genom att resa på statsbesök eller få besök av kända icke-svenskar. Han blir så himla lycklig av det. Som för några veckor sedan när Alexander Stubb var i Stockholm. Vilket han för övrigt verkar vara stup i kvarten, tycker jag.
Finlands president.
Mm. Han och Ulf skulle då mötas på en joggingtur som absolut var planerad i förväg. Och Stubb stod i löparkläder utanför Grand Hotel där han antagligen bodde. Och det var uppenbart planerat att Ulf Kristersson skulle jogga dit och möta upp honom. Och jag pratade tidigare om den videon, men jag har inte spelat upp den, tror jag. Och jag kan hur som helst ändå inte släppa den. För det som hände då, det är att Ulf Kristersson och Alexander Stubb möts på den här avtalade mötesplatsen och Ulf Kristersson reagerar så här. Och så Alexander Stubbe så, ja, hej hej. Och Ulf Kristersson bara bryter ut i det här överlyckliga skrattet.
Han är verkligen jätteglad.
Han är så glad.
Men är det någonting Alexander Stubb har på sig? Eller är det någonting som han tycker så här, ja, vi ska ut på jogga och du har på dig det här. Vad tokigt.
Alltså, han har ju vanliga löparkläder.
Det är vanliga löparkläder.
Kort så tror jag.
Vad är det då?
Och det är också som avtalat, eftersom de ska ut och jogga.
Jag tror det är pirrigt att vara ute och jogga med en president.
Jo, men det är Finlands.
Jag
tänker att det är nära, så nära så att det inte liksom är så kittlande, men kanske inte.
Nej, det handlar bara om att han, alltså vilket annat land som helst tror jag, mm-hmm, funkar. Bara det inte är en svensk, då tror jag inte han hade reagerat sådär. Då hade han varit mer avmätt. Och jag förstår inte riktigt det där skrattet. Det är lite som att jag skulle komma in här på vår avtalade tid och plats, ja, och då gapskratta, mm-hmm, när jag ser er. Alltså, även om jag tycker det är kul och så att träffa er.
Ja.
Ja, Ulf kanske också närmare till skrattet än vad jag har. Alltså det kanske hade varit obehagligt om jag kom in och storskrattade. Usch.
Det skulle kännas lite ovanligt i alla fall.
Jag kommer inte göra det. Sen har jag även Jens Stoltenberg, NATOs generalsekreterare, besökt Sverige nyligen. Hur tror ni att Ulf förhöll sig? Tror ni att han kunde hålla sig från att berätta att det inte direkt är första gången de träffas?
Jag tror nog att han nämnde att de träffas en del.
Jaha, välkommen hit säger jag till er. Vi har blivit välkomnade hit till Berga för ett antal timmar sedan. Och välkommen Jens Stoltenberg. Vi träffas ofta nu för tiden, så att, men det är extra kul att se dig just här idag.
Och det är inte heller första gången han kör ett Jens Stoltenberg-skryt. Vi har tidigare pratat om när han träffade svenska journalister i Bryssel. Och innan dem han får en syl i vädret så sa han ju det här.
Jaha, hörni, vi kom ner igår kväll och åt middag med Jens Stoltenberg.
Ja. Så ofattbart nöjd.
Ja,
om man är tjenis med Jens Stoltenberg, då hade man ju försökt få in det på något sätt, som något subtilt skryt i vilket mingelprat som helst.
Uppenbarligen.
Ja. Mm. Om du hade varit tjenis med Jens Stoltenberg och sprungit på honom här, du hade ju absolut på ett kanske snyggare sätt då, men fått in det ganska så tidigt.
Att vi träffas ofta.
Ja.
Mm. Jo, ja, möjligen. Jag har också börjat läsa Carl Bildts blogg igen. Inte jättespännande innehåll, men det är alltid kul tycker jag att gå in och se var i världen han befinner sig. Han är ju fortfarande Sveriges inofficiella utrikesminister och deltar i olika förhandlingar och summits om ditt och datt. Och jag såg då för första gången Carl Bildt i Ulf Kristersson. Alltså när Ulf slutar med politiken så har jag väldigt svårt att se att han kanske kommer dra sig tillbaka till exempelvis en bondgård i Sörmland eller att jobba på någon PR-byrå. Jag tror att han precis som Bildt kommer dra runt i världen för att ta möten på engelska.
Är han lite, är Carl Bildt lite regeringens George Costanza? Det finns ju ett avsnitt där George Costanza får sparken eller slutar jobba, men han bara fortsätter gå till jobbet.
Mm. Exakt så är det.
Är det det han gör? Ja. Carl Bildt fortsätter bara gå till jobbet ändå.
Ja, precis.
Trots att han inte är utrikesminister längre.
Exakt. Tiden väntar inte på någon. Sen gjorde Ulf Kristersson också en sak på den här pressträffen om gårdsförsäljning som jag ändå tycker tar priset. Alltså gårdsförsäljningen är ju ändå en väldigt nationell fråga. Det har väldigt lite att göra med folk på internationella topppositioner. Så döm då av min förvåning när han efter två meningar om gårdsförsäljning lyckas igen med att klämma in sina internationella relationer. Och vi ska gå tillbaka till det här klippet som Lova spelade, för han kommer nämligen på att han ska visa några bilder.
Det finns en liten bild här tror jag som jag borde ha visat på en gång. Den där tror jag antyder ungefär, det här är inte en vingård i Toscana, det är en vingård i Skåne i Sverige. Och det andra är ett mikrobryggeri någonstans på Lidingö strax utanför Stockholm.
Och vad är det då man ser på de här två bilderna? Den första är bara rakt av ett stockfoto på en vinodling. Och den andra är en bild på honom på ett mikrobryggeri i sällskap av Ursula von der Leyen.
Mm.
Och det ska ändå sägas att det inte är jättevanligt att på en pressträff då inleda presentationen med att visa bilder av sig själv tillsammans med internationella kändisar.
Det är inte det vanligaste.
Nej, nej. Jag har nog inte sett det förut.
Nej.
Tror jag inte.
Jag hoppas vi ser mer av det.
Men om man nu sitter på de här bilderna så är det ju tråkigt att den kanske bara ska vara i hans mobilrulle.
Ja.
Mm. Och på hans Instagram.
Ja.
Och på Moderaternas Instagram.
Aha.
Och så där. Ja, det är klart att de ska upp på pressträffen också.
Men det kan ju finnas folk som inte är i sociala medier.
Ja.
Då har de inte sett de där bilderna.
Nej, gud förbjude.
Men den utan synd kastar den första stenen. Vi hade väl också gjort exakt samma sak. Hade vi de bilderna i våra mobil, då hade du ju åkt upp överallt.
Kanske det. Ja, man kanske ska börja göra så.
Mm.
Inleda med att visa lite bilder bara.
Ja.
Såg vi inte honom häromdagen också, där de hade samlat ihop massa metallskivor?
Mm.
Jo.
Ja.
Som han visade.
Kines
var det en present ju.
Ja.
Exakt. Och han verkar då vara ett stort fan av metal. Och så hade han lagt upp massor med gamla LP-skivor på ett bord under en filt eller under en duk. Så drog han bort dem.
Mm.
Och det var väl till Chiles president, tror jag, som var ett sånt stort fan.
Mm.
Och då låg det bara såna death for blablabla på ett bord där. Det fanns någon kontrast där i de fina rummen. Och att Meshuggah, eller hur man nu säger det, deras liksom LP-skiva ligger där bland annat med en massa andra sådana här dödskallomslag.
Mm.
Men det uppskattade han då tydligen. Han,
ja,
blev, väldigt, han blev väldigt glad för det.
Mm. Det var väl en ganska maffig present ändå.
Mm. Ja, absolut. Mm.
Jag tror Ulf uppskattade det ännu mer.
Det var en kolumbiansk båt här, militär segelbåt eller vad det var, som var här på besök. Och i och med att den här båten var på besök här, alltså framför slottet låg den till. Och då var också Colombias president där. Och Ulf Kristersson var ju snabbt där och
självklart.
Rusade. Och hälsade på honom.
Mm.
Så där har han ju också haft ett möte med Colombias president. Tittar du bort nu?
Nej, nej.
Får man inte ens möta dig med blicken längre? Va?
Jag bara vänder dem.
Ja, du bara vänder dem. Du är som så här, nej, jag finns inte här. Prata inte med mig.
Poddens egen Göran Persson.
Verkligen. Det är sådana härskartekniker. Jag vet inte, det är som när man inte kunde svaret i skolan och så kollade läraren på det.
Ja, men det kanske var så lite grann. Ja. Att jag hade inte riktigt hängt med i vad ni pratade om.
Nej, vart är du någonstans då? Är du gårdagens mingel? Ja, okej.
Okay. Nej, vi måste vidare till lyssnafrågan.
Ja, såklart. Ja.
Tiden väntar inte på någon.
Nej.
Vi har fått en fråga till druidsimmerman@sr.se från Jakob i Värnamo. Hej! Jag kommer att tänka på att en stor del av Sveriges partier har eller har haft en blomma som symbol. Mm. Det enda partiet som inte har haft det verkar vara Moderaterna. Varför är det på detta viset i svensk politik?
Det här är ju nästan fint att ha den här frågan eftersom det här avsnittet sänds på midsommar, tänker jag. Så blir det väldigt passande. Han har ju helt rätt i att det är jättepoppis att ha blommor som partisymbol, och det är ju inget nytt fenomen. Syftet med partisymbolerna är att de ska ge en signal till väljarna och de ska vara lätta att känna igen, och man ska förknippa dem med ett visst parti. Och då tycker man väl att blommor är en bra och tydlig och fin symbol, mm-hmm, antar jag. Den mest kända är ju den röda rosen, som är Socialdemokraternas följeslagare sedan väldigt länge. Den används också bland socialdemokrater i Europa. Rosen, den ska symbolisera kampen mot den andliga nöden. Färgen röd ska symbolisera kampen mot materiell fattigdom. Och själva rosen tycker de då är en bra symbol, för den är levande, den är föränderlig, precis som vi, tycker Socialdemokraterna. Miljöpartiet har ju haft med sin maskros ända sedan bildandet 1980. De såg ju sig själva då som en maskros i den politiska rabatten. Någonting som var lite vilt, men naturligt, kanske lite bångstyrigt och svårt att hejda.
Ogräs.
Ogräs, exakt. Partibildaren Per Garton, han har ju skrivit om det allra första historiska mötet som inför bildandet då, som Miljöpartiet höll. Det var i Hagalundsskolan i Solna. Och då skriver han: minuterna innan mötet skulle börja gick jag omkring och inspekterade aulan. Då kom jag på att talarstolen ju borde prydas med den symbol som vi redan enats om, maskrosen. Ner i källaren under biologisalen fanns det någon plansch. Hur jag än letade så hittade jag inte någon. Vad göra? Mm. Jo, det fick bli det närmaste jag kunde komma. En tussilago.
Mm.
Så löste han det. 2006 så bytte ju Sverigedemokraterna ut sin gamla fackla mot en blåsippa i svenska flaggans färger. Man hade till och med en medlemsomröstning om den här frågan. Och partistyrelsen, de konstaterade att blåsippan med sin klarblå glans har en alldeles speciell plats i den svenska folksjälen, och att den kan väcka en hel nation ur vinterdvala. Det var deras motivering till att de tyckte den blomman var bra. Men det finns också partier som har övergett blomman. Det är ju Kristdemokraterna till exempel. När de en gång i tiden skulle bestämma vilken partiblomma de skulle ha som symbol, då stod det mellan vitsippa och prästkrage. Båda de där två är ju oskuldsfullt vita, enligt gamla klipp. Och en invändning mot vitsippan, det var att den inte växer i hela landet och att den är giftig. Men den vann ändå. Mm. Men 2017 så bytte de ut vitsippan mot den här blåa fyrkanten med bokstäverna K och D. Moderaterna har ju, som Jakob skriver, inte satsat på en blomma. Men det verkar ändå som den tidigare statsministern Carl Bildt var lite sugen på att få till en blomma. Till DN sa han en gång för många år sedan att om han själv fick välja en blomma som symbol, då skulle han ta blåsippa, forget me gay eller gullviva. Jag tycker om små blommor, tillade han.
Mm-hmm. Jaha.
Jag sitter och räknar här för att se om man skulle få ihop till en bukett av 7.
Ja, det skulle man väl. Det skulle man ju. För vi får ju ta blåklinten också.
6. Fick vi ta blåklinten?
Ja, det tycker jag. Ja. För den är ju inte ratad som blomma hos dem. Men den är ju inte med i partisymbolen liksom.
Och så får man räkna både Fiat med ej och gullviva, som Carl Bildt nämnde.
Ja, det kan vi ta. Men kan vi inte ta Vänsterpartiet?
Jaha, har du inte sagt det?
Nej. Jag räknar inte upp alla här.
Nej.
Och jag räknar inte upp, Centern har ju sin fyrklöver.
Just det.
Den kan vi ta.
Är det en blomma då?
Ja, jag vet inte.
Ja, men här tycker jag, om man ska få ihop en partiblommebukett,
ja, ja,
då behöver det blommor.
Så är vi lite generösa, ja, i blomdefinitionen.
Okay. Då får vi ihop, ja, 7.
Otroligt.
Vad hade du valt då, Moa, om du hade ett parti och tvungen att välja en blomma? Jag tror du bara hade valt rosskälken bara.
Ja, kanske det. En, ja, tagg.
Taggen. Ja, det hade passat bra.
Helst hade jag valt en drink. Men...
kanske en drink med en rosskälk i.
Ja.
Och Catherine?
Jag hade tagit midsommarblomster.
Mm-hmm. Mm.
För det är den blomma jag kan komma på nu. Som inte är nämnd av de här.
Och Lova?
Jag gillar tulpaner.
Ja.
Men det kanske inte får vara en köpeblomma riktigt. Eller...
alltså ros...
Jo, ja, gränsfall va?
Tulpan, ja, lite same same. Alltså, mm. Jag har ju tulpaner, ja, i min rabatt.
Ja, precis, jag förstår. Gerbera.
Gerbera.
Den tar jag.
Ja, vad superfin. Är det?
Den är jättefin.
Ja. Alltså.
Jag ångrar mig, jag vill ta blåklocka.
Du tar
den
blåklocka.
Är fin också.
Mm. Ja, just det.
Eller styrmorsviol. Okay, vad säger ni nu?
Nu får vi någonstans
vad säger ni nu om det?
För det här. Nu börjar...
landskapsblomma Ångermanland.
Ja, just det, just det. Mm. Kungslilja då? Vilket landskap?
Jag kan inget annat landskap än
Uppland.
Uppland, ja, där har vi den.
Ja, där hade jag kunnat gissa om, ja, inte annat. Ja.
Ja, men det gjorde du inte.
Nej, det är
det
sant.
Gjorde du inte. Ja, eftersom ni frågar.
Sa inte du kungslilja?
Nej, jag sa bara kungslilja. Aha. Jag sa inte att det var den ni hade valt.
Men vad hade du valt då, David?
Jag sa en köttätande. Ja. En som kan äta flugor.
Ja.
Hade inte det varit coolt?
Mm.
Ja, som så partiblomma.
Verkligen. Lite, ja, aggressivt kanske, men...
ja, vilka tänker du ska rösta?
Veganer. Hörrni, jag hoppas att Jakob är nöjd med svaret.
druidsimmerman@sr.se är ju mejladressen.
Ja, skicka gärna in frågor, stort som smått, men det handlar helst om inrikespolitiska frågor. Jag undrar, det jag är glad över, det är att Lova är en sån fin människa, så hon hakar inte på saker och ting som är ond mobbing. Men det kan man ju inte säga om er två. Vad är det för gruppchatt ni har haft här innan? Kan ni inte bara avslöja det?
Bara sätt på den sista illan.
Jaha, är den på det ämnet? Time waits for no man. 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 Jag ser också att Chukren är med på den här mobbingen. Är det så?
Det är inte en mobbing.
Jo, det är en mobbing. Det här är mobbing. Om jag känner mig mobbad, är det inte mobbing då?
Vi fick ett mejl från Camilla.
Jaha.
Det har ju ändå varit en följetong.
Ja.
Vad du har för tatuering på armen.
Just det, just det.
Och det är ju så att beviset har funnits där hela tiden.
Jaså.
På Insta.
Nej.
Ett inlägg från 2014. Morgonpassets,
jaha,
Insta.
Är det någon som har varit och scrollat tillbaka så pass?
Alltså, vilket jobb, ja, hon har gjort.
Ja.
Camilla skickade in den här posten. Och sen så var ju jag tvungen att också gräva vidare.
Jaha.
För så är det ju, som journalist så kollar man ju sina källor. Man dubbelkollar så att man har flera källor som anger samma sak.
Ja, det räcker ju inte med att någon än säger något.
Nej, och det räcker inte bara med ett foto.
Nej.
Utan då får man ju kolla. Och det verkar ju som att jag har fått bekräftat att time waits for no man är det som står på din arm.
Och vart har du fått det bekräftat?
Nej, men man avslöjar heller aldrig sina källor.
Jag förstår. Och hur har det här gått till då, bakom kulisserna? Hur har ni pratat ihop er? Och Lova, du är fortfarande inte on my shitlist.
Åh, tack. Ja. Jag är jätteglad för det.
Du är ingen mobbare, du inte.
Så här, jag hade kunnat säga någonting också, men jag visste att det här kan jag inte göra utan att skratta.
Nej, du kan inte det.
Nej.
Jag såg ändå att du satt och höll dig under en längre period.
Ja. Ja. Så att jag tänkte, det är ingen mening att jag försöker.
Nej.
Moa gjorde det ju helt gravallvarligt. Det hade jag inte fixat.
Men, det är ju sånt här Moa lever för.
Ja, vi har ju chattat i dagar.
Ja, det är så. Det har ni liksom upprättat någon slags WhatsApp-chatt angående det här?
Det är så kul.
Vad heter gruppen?
Ska jag
spela illen igen? Ja. Är det det?
När förstod du att vi visste?
Jag kan ju säga så här. Det kan ju mycket väl vara så att ni inte vet fortfarande. Jag vill bara säga det. Eller, du får tro vad du vill, Moa. Du trodde ju också att Liberalerna inte skulle klara EU-spärren. Eller valspärren.
Ouch!
Ja. Ja, nej, men då har ni fått det roliga då. Är ni nöjda nu?
Kan du inte berätta hur det gick till när du valde det här citatet?
Jag har inte valt någonting.
Utan någon annan valde åt det?
Det var en gång när jag jobbade på en annan radiostation där bildmediet användes mer frekvent. Och i och med det så blev det en sån... Ja, men tatuera sig lär. Alltså, det finns ju vissa så go-to-grejer när det gäller underhållningsvärlden som är så alltid anses vara kul på ett redaktionshåll men ingen lyssnare eller tittare tycker det är kul. Det är att äta chili. Alltså äta väldigt stark mat. Det är en sån go-to-grej. Och också typ tatuera sig live. Och det här var en sån situation.
Och det här var tidigt i din karriär då du inte ville sätta gränser.
Nej, jag vet inte när det var. Ung var jag i alla fall. Ja, men nu har ni haft det roliga. Det här blir ingen följetong som ni kommer fortsätta med, antar jag.
Men är du inte lite imponerad över att vi knäckte det? Vilket engagemang vi har i dig, David.
Ja, men jag vill inte säga att det var ni som knäckte det. Uppenbarligen så har ni ju hjälp från andra håll.
Men kan du inte vara imponerad av det då?
Det är jag kanske lite imponerad av då. Nu tänker jag att vi släpper den fantastiskt underbara, fina, genuina människan Lova Olsson och det onda mörkret Moa Wallin. Tack för den här veckan.
Tack så mycket.
Och välkommen tillbaka, Moa.
Tack.
Är det så här det kommer vara nu?
Jag kommer inte vara den som gör det lätt för dig här framöver.
Ha.
Det förstår du, va?
Okay.
Det kommer inte vara en dans på rosor. Det kommer inte vara någon med någon räkmacka.
Nej, okej. Okay. Alltså du ser så... Jag har aldrig varit så rädd för dig jag som jag är just nu.
Det är kanske inte så konstigt eftersom jag är rasande. Någonting kommer ske när du minst anar det, Catherine.
Ja... Okej, vad fruktansvärt.
Du kommer inte tycka att det var värt det.
Oj! Det värsta är att det känns, alltså folk kan inte förstå. Jo, nej. Det här filmas, men som att du menar det.
Och jag är väldigt långsint.
Okay.
Så det här kan dyka upp 2026. Någonting stort.
Otroligt. Är det inte lika bra då att vi bara säger tack och hej?
Jag tror det för din
eller
skull.
Eller kan vi vända upp från den här nästan lite hotfulla stämningen som vi har nu?
Inte från min sida.
Nej.
Nej,
nej, och det är svårt att göra det ensidigt.
Ja, men du kan testa.
Ja, nej, jag känner att stämningen i rummet här, det går inte.
Nej, då rundar vi av då.
Ja.
Den 17 juni, det var dagen då det vände för Catherine Zimmerman. Och vi också spelade in det här avsnittet. Shukran, svikaren Kavak producerade.
Och du heter ju David Druid.
Ja.
Vad heter jag? För jag var ju Crazy P-Cat Lady förra veckan. Men jag gissar att det var en västanfläkt mot det nya epitet som är på ingång.
Du önskar att det enbart skulle vara Catherine P-Cat Lady.